Livet blir sällan som du och jag har tänkt oss. Den lille gabben som drömde om att bli pilot, han hamnade vid ett löpande band istället. Slalomkungen Thomas Fogdö, han blir förlamad från midjan och neråt och får tillbringa resten av sitt liv i rullstol. Helen och Johannes i Starkryd hade nyss renoverat sitt drömhus och livet låg framför med två små barn, och nu plötsligt står Helen där helt ensam med barnen. Sjukdom kan drabba dig eller din partner när allt verkar frid och fröjd. Livet blir oftast inte som vi hade tänkt oss. Sen kan det också gå åt andra hållet. Man kanske blir uppringd av chefen och blir erbjuden det där drömjobbet som man aldrig hade tänkt man skulle få. Eller kom in på en yrkesutbildning där man känner, ja men det är ju det här jag har längtat efter hela livet. Eller hitta en uppgift och en plats i församlingen som ger dig just den där tillfredsställelsen och meningen som du längtat efter. Jag hade först tänkt predika om den heliga ande idag. Jag hade ju annonserat det. Men efter bön och eftertanke så har jag skjutit på det till, eftersom det är en tvådelad predikan, till två söndagar efter påsken. Och istället så tänkte jag dyka ner här nu och ta några exempel ur Gamla testamentet, ur personers liv som jag har läst om när jag har börjat på nytt igen nu med min dagliga bibelläsning från Gamla testamentet. Och vi ska se här, vad kan vi dra för lärdomar för din och min livsresa? Vare sig det går upp eller det går ner. Och ett väldigt bra utgångspunkt när vi nu ska ta lite exempel från Abraham och Jakob och Josef och Moses, det är orden som Paulus säger i Romarbrevet 15 och vers 4. Han säger, allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning. Det är en uppmuntrande i att även läsa Gamla testamentet. För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Ja, det är verkligen en motivation att läsa också den delen av Bibeln. Så vi tar lite lärdomar här. Det första är det här, Gud väljer precis vem han vill. Men även du är utvald. Och det här tycker jag är det första när vi läser om patriarkerna, när vi läser om till exempel Mose. Och för den delen vidare i hela Gamla testamentet och Nya testamentet. Gud väljer precis vem han vill. Abraham, han var ju 75 år när han nåddes av Guds kallelse att lämna land och släkt och sin fars hus och gå dit Gud skulle visa honom. Jakob var ju inte precis den första du och jag skulle ha valt, en bedragare som först bedrar sin bror och sen lurar han till sig förstfödslorätten, som det hette, och bedrar sin far så att han får den välsignelse som Esau skulle ha haft. Ibland kan man liksom klia sig i huvudet och undra varför. Och Paulus, han brottas också med det här, och han säger att ja, men Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast. Det skulle inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Med andra ord, det är bara nåd. Och det är inget annat än nåd när du och jag blir utvalda av Gud. Vi liksom har ingenting eget att komma med. Josef, som vi fick en liten glimt av här nu, han var ju den näst yngste brodern, betraktade som en stropp och som en drömmare av de andra, hatad av sina bröder. Men det var just honom Gud valde för ett bestämt syfte, som vi ska se om Mose. Alltså, vilken händelse att just hans liv blev sparat av alla dessa barn som blev dödade av fara. Och han hade ju ingen aning om att han var utvald av Gud när han växte upp i faraos palats. Ännu mindre när han i panik flydde från Egypten. Och inte heller under de 40 år när han vaktade fåren åt svärfar Jetro ute i öknen. Ändå hade Gud sin hand över hans liv. Sen kan jag höra kanske en invändning, jag vet inte. Så kan man tänka, okej, då ska jag vänta då tills Gud väljer mig innan jag går in i en uppgift. Och Paulus, jag tycker att han brottas med mycket av det här. Och Paulus svarar så här i Efesierbrevet 1 och vers 3-4. Då säger han att Gud har välsignat oss i Kristus Jesus med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom, lyssna nu, han före världens skapelse har utvalt oss i honom, i Jesus, till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Med andra ord, du är redan utvald i Jesus Kristus. Därför att han är den utvalde framför alla andra. Och precis som alla Abrahams barn fick del av hans välsignelse, den välsignelse han fick, så får varenda en som tar emot Jesus del av alla de välsignelser Gud lovat till Kristus. Du är utvald. Smaka på det. Och det är bara nåd. Inget annat än nåd. Inte därför att du och jag är bättre än alla andra. Nej, säger Paulus, också när vi var döda genom våra överträdelser gjorde Gud oss levande tillsammans med Kristus. Så jag önskar att du tar till dig det här idag, oavsett hur du känner. Du är utvald. Du är utvald av nåd. Som barn till Gud, din far. Utvald för att bli lik vår frälsare och vår storebror Jesus. Gud väljer vem han vill. Du är också utvald. Det är det första som jag skulle vilja att vi tar till oss. Det andra när man läser de här berättelserna, det är det här att Guds tidsplan är så olik din och min tidsplan. Abraham, som vi hört, han var ju redan en gammal man när Gud kallade honom. Och inte nog med det, sen fick han ju vänta ännu längre. Man tycker att då hade han väl väntat länge nog. Gud gav honom löftet, du ska få en son. Och din avkomma ska bli lika många som sanden på havets strand. Man kan inte räkna den. 25 år fick Abraham vänta på att det här löftet skulle fullbordas. Och då, när Abraham var 100 år och Sara 90, då syntes allt hopp vara ute. Men då griper Gud in och uppfyller sitt löfte. I sin egen tid. Jakob då? Ja, han fick vänta i 14 år innan han kunde komma tillbaka hem till Kanaans land. Och det var ju en lång tid och han blev besviken gång på gång. Och säkert undrade, vad menade Gud med allt det som händer? Och så tar vi Josef som vi fick en glimt av här. Han var 17 år, står det, när han såldes av bröderna som slav till Egypten. Och så kastas han i fängelse. Vi vet inte hur många år som gick där i Potifars hus. Och hur länge satt han där, det vet vi inte heller. Minst 2 år, kanske det dubbla. I alla fall vet vi en sak, att han var 30 år när han till sist stod inför farao. Jag skulle tro att mellan 17 och 30, att det var säkert huvudparten där. Därför att han var ju en sån ung och stilig man, så det dröjde nog inte länge innan Potifars hustru kastade en blick på honom. Det kanske var 10 år i fängelse, vad vet jag. Men i alla fall, 13 år mellan 17 och 30 år till synes bortkastade. Men Gud ser inte som du och jag ser det. Han hade en mening också med de åren. Eller så ser vi på prinsen Mose. 40 år när han gick ut en dag och såg en egyptier misshandlade en israel. Och så blev han så arg så han tog saken i egna händer och döda den här egyptien. Slå ihjäl honom och gömma honom i sanden. Och så vet vi, det upptäcks. Och han flyr hals över huvud ut i öknen. Och så går det 40 år till. 40 år då han vaktar fåren åt sin svärfar i öknen. Man kan tycka bortkastad tid. Men tydligen tyckte inte Gud det. Därför att när man läser Bibeln så ser man gång på gång att Gud har inte lika bråttom som du och jag. Han följer sin egen tidsplan. Ibland kan jag i alla fall bli väldigt otålig och tänka så här: Gud, varför griper du inte in nu? Just nu. Vad är alla dina löften? Kanske du känner likadant ibland. Men både vad gäller den stora berättelsen, den om att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike, och den lilla berättelsen som handlar om dig, som handlar om mig, som handlar om vår familj, som handlar om församlingen. Så visst kan vi känna: Gud, vad är du? Varför händer inget? Varför är det så trögt? Till exempel, varför växer vi inte? Och då tänker jag så här: Guds tidsplan, den är annorlunda än min. Jag tror att han vill att vi ska lita på honom även när han dröjer. Även när bönesvaret dröjer. Och be om tålamod. Och kanske du är den som säger: Gud, ge mig tålamod. Men ge det nu. Ja, vi får be om tålamod. Och se att Gud, han har sin tidsplan. Och han är suverän. Han vet mycket, mycket bättre än jag. Han har ett perspektiv som inte jag har. Det tredje som jag lär mig när jag läser de här berättelserna om patriarkerna, det är det här att Gud faktiskt tillåter hårda törnar i livet. Innan Jakob bedragen kunde bli en Israel, som betyder en som har kämpat med Gud och vunnit seger, en man utan svek, så behövdes det lite hårda törnar. Törnar som fostrade honom, som gjorde honom mer ödmjuk. Därför att den Jakob som kom tillbaka och mötte sin bror Esau, han var inte den samma Jakob som flydde bort till sin farbror Laban. Han hade förändrats, och det på djupet. Det var samma sak med Josef. Jag tror att tiden som slav, tiden i fängelset, den gjorde någonting med Josef. Han kunde ha blivit bitter, men han blev inte det. Han kom inte ut med ett hämndbegär, utan istället hade han lärt sig att se Guds perspektiv, och han valde att förlåta. Och osökt så går ju tankarna till Nelson Mandela, eller hur? Den man som kastades i fängelse som en hård rebell i relativt unga år. Han som då förordade våld mot alla vita för att lösa apartheidsfrågan. Men det hände någonting under de där 18 långa fängelseåren på Robben Island och ytterligare 8 år i fängelse på fastlandet. Och så ser vi när Mandela kom ut i fängelset den 11 februari 1990, så var det inte med den knutna nävens hämndbegär, utan med en försoningens och förlåtelsens ord. Och så fick han vara med och hela och ena landet från alla de bittra motsättningar som de haft tidigare. Och precis som Mandela så trodde ju Mose först att lösningen var våld för att befria Israels barn ur Egypten. Han ville helt enkelt ta saken i egna händer. Gud hade en annan plan. Och så får han Mose dit han ville. 40 år som politisk flykting i Midjans öken. Och det här livet i öknen som fåraherde, det blev en perfekt skola för att han senare skulle kunna leda Israels barn genom öknen. Jag vet inte vad du har drabbats av. Men jag tror att vi alla har våra egna hemliga varför, Gud. Och det är så att alla mina varför, de får inte ett svar här och nu. En del av svaret kan vara den som Jesus ger i Johannes 15. Jag säger inte att det är hela svaret. Missförstå mig inte. Men jag tror att ibland kan svaret vara det som Jesus ger i Johannes 15 och 2. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Det kan göra väldigt ont när man får känna vingårdsmannens kniv i sitt liv. Men när han rensar så kan det vara för ditt och mitt och andras bästa. För att andens frukter ska bli ännu mer synliga i ditt och mitt liv. Det finns en underbar vers i det som Ingrid läste här i Romarbrevet 8:29. Där Paulus säger att Gud har förutbestämt oss till att formas efter hans sons bild. Alltså att bli lika Jesus själv. Och jag ser liksom där en bildhuggare som får den här grova stenen framför sig. Och som bit för bit mejslar fram en vacker skulptur. Och jag tror att det är det som Gud vill göra med dig och mig. Och därför står det i versen innan här i Romarbrevet 8:28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Eller som Josef sa till sina bröder. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Sen vet jag, precis som du, att det finns många varför som aldrig får ett svar den här sidan evigheten. Som verkar till synes totalt meningslösa. Alltså varför skulle Johannes 32 år och småbarnspappa plötsligt ryckas bort? För en dryg vecka sedan ute i Starkeryd. Eller varför ska miljoner syrier och bland dem hundratusentals barn drabbas så fruktansvärt därför att några maktgalna män till varje pris vill klamra sig fast vid sina positioner? Det finns många varför som vi faktiskt aldrig kan förklara. Det finns mycket som är totalt oförklarligt. Men jag tror att många gånger så handlar Gud med oss precis som han gjorde med Josef. Och med Moses, han vill forma oss, bara vi låter honom göra det, mitt i alla hårda törnar vi får i livet. Det fjärde är detta, var rädd om dina gudsmöten, men håll ut, även om Gud är tyst. Även om Gud är tyst. Och det är den fjärde lärdomen som jag vill dra av de här berättelserna. Håll ut, även om Gud är tyst, men var också rädd om de gudsmöten du får. Ibland när man läser om Abraham så kan man tycka att han upplevde så många tydliga gudsmöten stup i kvarten. Men om du läser texten noga så ser du att det dröjde många år emellan de här gudsmötena. Ta till exempel i slutet av första Mosebokens 16 kapitel. Där handlar det om Hagar och Ismael och hur Hagar föder en son åt Abraham. Och då står det i vers 16 där Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. 86 år. Sen nästa vers i kapitel 17 så står det: när Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den väldige. Håll dig alltid till mig och var oförvitlig. Jag ska instifta ett förbund mellan mig och dig och göra din ett övermåttan talrik. Okej, om jag har rätt i min matematik där, så var det 13 år som dröjde där. När Abraham fick Ismael var han 86 år. Det var 11 år efter att Gud hade kallat honom. Och sen dröjde det alltså 13 år igen innan Gud uppenbarade sig igen. Och jag har ibland undrat, vad hände där emellan första Moseboken 16 och kapitel 17 och vers 1? Vad hände där emellan? Det är ju helt tyst. Vad hände egentligen de 13 åren? Ja, vi vet inte. Tysta år. Säkerligen, alltså Abraham plöjde på, men Gud var tyst. Han hade Guds löfte att klänga sig fast vid under de här åren av tystnad. Men det var inte så mycket mer. Jag tror att Mose också, han säkert grät och våndades många, många gånger när han gick med sin fårahjord ut i öknen och tänkte tillbaka på livet som prins i faraos palats och tänkte, vad i hela friden gör jag här? Är detta slutet? Ska jag bara gå här av alla de här dumma fåren i öknen hela mitt liv? Är detta allt? Var är du, Gud? Och varför får mitt folk i Egypten fortsätta att lida? Jag tror att de här varför och alla dessa frågor, de kom nog dag efter dag. Så fick han ju till slut det där speciella gudsmötet, ni vet. När han mötte Gud i den här busken som inte brann upp. Och så fick han sin tydliga kallelse. Och jag tror att Gud i sin nåd ger dig och mig de här speciella gudsmötena. Då det blir så påtagligt att Gud är verklig. Då hans tilltal blir så tydligt. Du vet om vilka speciella gudsmöten du har haft under årens lopp. Men du kanske också har upplevt Guds tystnad dessemellan, eller hur? Ofta har jag återvänt till Paulus vittnesbörd om Abraham i Romarbrevet 4 och vers 20-21. Där det står om Abraham. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Utan istället blev han starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Det var under de där tysta, vanliga dagarna som tron prövades. Jag tror budskapet till dig och mig är, håll ut. Solen finns där även då den kan verka dold bakom molnen. Jag har själv gått igenom flera sådana perioder då jag liksom fått klänga mig fast vid Guds löften även om känslorna och omständigheterna har sagt något annat. Och jag är säker på att du också gjort det eller kanske gör det just nu. Så var rädd om dina gudsmöten men håll ut även om det verkar som att Gud är tyst. Och så detta, Gud vill använda dig trots dina brister. Det är det sista jag vill stanna vid. Och det är berättelsen om Moses kallelse som vi finner så livligt beskriven i Andra Mosebok kapitel 3 och 4. Det är lätt att sätta Mose ibland på en hög piedestal. Och han blir liksom ett helgon, han blir den här gudsmannen som är så oerhört långt bort ifrån dig och mig. Och så oåtkomlig för oss vanliga dödliga. Därför tycker jag det är så skönt att läsa de här kapitlen. Kapitel där Mose ärligt och öppenhjärtligt berättar för oss hur han själv reagerade i mötet med Gud. Och jag vill uppmuntra dig att läsa de här kapitlen. Andra Mosebokens 3 och 4 kapitel. Gud tilltalar Mose och så säger han, jag har hört ropet från mitt folk som förtrycks i Egypten och därför har jag stigit ner. För att rädda dem och föra dem till det land jag har bestämt. Så gå nu. Jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk Israels barn ut i Egypten. Hur reagerar han, Moses? Är det här glada? Ja, herre, här är jag, sänd mig. Nej. Det är mera det här tveksamma. Vem är jag? Vem är jag? Att jag skulle gå till farao. Och att jag skulle föra Israels barn ut i Egypten. Och det där blir inledningen till flera försök att bara slinga sig undan. Jag ska inte gå igenom hela dialogen han har med Gud, du kan läsa den själv. Men lyssna i slutet på dialogen i Andra Mosebokens 4 kapitel. Rätt så intressant där. Och vers 10-13, där har vi slutet på den här dialogen. Där står det så här. Moses sa, förlåt din tjänare herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade, vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv eller seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu! Jag ska själv vara med dig när du talar och lär dig vad du ska säga. Men Mose vädjade, Herre, jag ber dig sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa, du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig. Och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Alltså Gud får hela tiden rätta sig efter den här motvillige Mose. Och Gud har ett oändligt tålamod med honom. Han försökte verkligen komma undan allt vad han kunde. Trots att Gud hade varit så oerhört tydlig. Ibland kan jag nästan tänka att Mose hade nog lite svenskt påbrå. Det här liksom, du ska inte tro att du är något. Inte duger väl jag? Nej, vem som helst men inte mig. Ja, så kan det vara, eller hur? När någon ber oss att göra något uppdrag eller vi får en förfrågan ifrån valberedningen. Nej, det kan inte jag. Vem som helst men inte jag. Ibland kanske det inte är ödmjukhet, ibland kanske det är liksom det där att vi, ja, kanske vi inte tror på oss själva, kanske vi har en massa ursäkter. Gud accepterar, tack och lov, inte Mose ursäkter och undanflykter. Och Mose var ju inte den enda som kom med ursäkter. Sara och Abraham tyckte de var alldeles för gamla. Jeremia tyckte han var alldeles för ung. Gideon tyckte han var alldeles för vanlig och obetydlig. Och så kan vi fortsätta. Ursäkterna finns där hela tiden. Men Gud har ett oändligt tålamod. Han släpper oss inte. Han släpper inte dig. Han släpper inte mig. Därför att hela grejen är ju att han har lovat att han ska ge oss kraft för varje uppgift som han ger oss. Eller för att använda ett gammalt talesätt, apropå den brinnande busken där Gud visade sig för Mose. Någon har sagt, vilken gammal buske som helst duger. Bara det är Gud som brinner i den. Och visst är det sant. Vilken gammal buske som helst duger. Bara det är Gud som brinner i den. Jag vet inte vad du står på din livsresa idag. Kanske inte ditt liv blev alls som du hade tänkt. Kanske du är otålig i en lång väntan på bönesvar och undrar varför Gud, varför griper du inte in nu? Kanske du har drabbats av någon hård törn i livet och undrar var finns du Gud mitt i allt det här som händer mig? Eller kanske du längtar efter ett nytt gudsmöte. Du har upplevt Guds tystnad under en längre tid. Kanske du står och tvekar inför en uppgift, en kallelse som du inte riktigt vågar gå in i. Och då är budskapet idag, vad som än är din situation, Gud vill möta dig på nytt. Hans hjärta klappar för dig och för mig. Känner du så kan det vara skönt att här nu, när vi får lyssna till lovsång, får gå fram och tända ett ljus. Och i nattvarden sen får du på nytt överlåta dig och säga, här är jag förstår det inte Gud. Jag förstår det inte. Jag förstår inte allt vad du gör. Men jag litar på dig även om det skulle vara mörkt. Vi ber. Far i himlen, vi tackar dig för att du älskar oss med en oändlig kärlek. Gud, vi förstår det inte. Det är så mycket som händer som vi absolut inte fattar. Varför Gud, varför? Men tack för att mitt i allt så älskar du oss. Mitt i allt så finns du där vid vår sida. Och du själv som ropade ut ditt varför på korset, Jesus. Varför Gud har du övergett mig? Du finns där också mitt i våra varför. För att leda oss framåt. För att ge oss ett nytt gudsmöte. För att hjälpa oss också under väntan när du verkar tyst. Så att vi kan klamra oss fast vid dina löften. Tack för att du sviker oss inte. Tack för att du är med oss alla dagar ända till den här tidens slut. Amen.